Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
Ukens annonsør er regnskapsprogrammet Fiken. Både Kristina og jeg har brukt Fiken i mange år, og det er fordi Fiken gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I Fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilde av kvitteringer med Fiken-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samme sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Dagens gjest er skuespiller, danser og regissør Saila Hyttinen. Sammen med blant annet sin ektemann startet Saila for over 20 år siden skuespillerkompaniet Verk Produksjoner. Kompaniet jobber tverrfaglig i spennende mellom teater, billedkunst og lyd, og Verk har to ganger mottatt Hedda-prisen og en gang Dans- og teatersentrumspris, og de viser sine oppsetninger på Black Box Teater. Saila er 53 år gammel, er utdannet på Nordisk Teaterskole i Aarhus og Helsingfors Universitet, hvor hun studerte regi rettet mot barn og ungdom. Saila har siden 80-tallet arbeidet innenfor det frie feltet med både dans og teater. Hun anser seg selv som nordisk, og det er ikke så rart, for hun vokste opp i Finland, gikk på skole i Sverige, studerte i Danmark og bor og jobber i Norge. Jeg gleder meg til å snakke med henne om hva vi nordiske land kan lære av hverandre på tvers av landegrenser. Jeg vil også høre om hvordan det er å drive med litt obskur scenekunst, og ikke minst om samarbeid, for Verk Produksjoner er en kreativ og kunstnerisk gjeng som skal finne ut av ting sammen. Verk Produksjoner mottok også i flere år basisfinansiering av frie scenekunstgrupper fra Kulturrådet, som innebar noen millioner i støtte hvert år i 10 år. Hva betydde det for dem og kunstnerskapet, og hvordan fikk de denne støtten innvilget? Hei, Saila.
Hei.
Hei, så hyggelig.
Ja, takk.
Jeg vil begynne å snakke om løping.
Løping, ja.
Det... For da jeg ringte deg forleden for en liten research-samtale, så var du ute og løp.
Ja.
Og da sa du at du følte deg sterk den dagen, og at løpingen den kjentes bra. Så hvor viktig er sånne avbrekk for deg?
Jeg tror det er helt essensielt, eller det er ekstremt viktig. Og den løpingen har jo kommet nu mer og mer. Det har alltid vært løping i mitt liv, men nu i lockdown, när träningscentrerna lukka, så måtte jeg jo ha någonting jeg kunne göra. Så nu har løpingen intensifisert, att jeg har gjort det liksom sin november väldigt mye. Så det har ju... Jeg følte at det var veldig tungt i desember og januar, og så tenkte jeg, herregud, blir det ikke kondisjon bedre? Jeg trodde at jeg hadde liksom holdt på i flere år, og nå liksom intensivt 3 måneder. Men nå plutselig løsnet det i noen uker siden, så plutselig følte jeg, wow, nå kan jeg jo liksom skikkelig løpe lenger og fortere. Så det var gøy. Men det går jo sånn bølgevis, at noen dager så er man bare svakere.
Og det er kanskje litt som alt man driver med, at man må bare stå i det også når det er tungt.
Det er helt sikkert. Kanskje man skal lære det, for jeg tenkte liksom, må jeg bare liksom akseptere at jeg kommer aldri i bedre form. Men det kom noen resultater etter hvert.
Det synes jeg er veldig motiverende å høre, fordi da du sa du var, kjente deg sterk, så tenkte jeg sånn, wow, så inspirerende, men for meg virker det så uoppnåelig å komme dit, for jeg er ikke en løper. Men jeg har så lyst, for jeg tror jeg at det vil bli et sånn godt eget rom for meg.
det anbefaler, det er varmt altså. Det er bare å begynne.
Men hva skjer i, hva slags prosesser settes i gang med løping, eller hva skjer oppe i hodet ditt, eller i kroppen din når du løper?
Jeg tror det er veldig mye som en slags renselsesprosess, og så en slags meditativ tilstand hvor det kan komme ideer eller tanker, eller løse noen problemer som man grubler på. Så veldig mye, jeg bruker veldig mye going og løping til å skulle liksom finne en slags stillhet til å la tankene som ligger kanskje skjult, som jeg ikke har oppdaget ennå, som kan komme til overflaten og som jeg kan gripe.
Du er en del av verkproduksjoner, og dere lager scenekunst.
Mm.
Når folk møter deg på fest, eller når du sitter i et podcastintervju, sånn som nå, hvordan forklarer du hva du driver med? Hva dere gjør?
Det er ofte så bunnet, eller det her som jeg har begynt å gjøre, er å si at, det er nu, at vi driver med nyskapende teater, eller nyskapende scenekunst. At det er vår nisje, og det er på grunn av, en av grunnene, at vi har mottatt støtte. Men jeg tror i dag så har de til eksempel tatt vekk det nyskapende i Kulturrådet, men det er jeg ikke helt sikker, men jeg selv bruker mye det uttrykket å si at vi lager nyskapende scenekunst, så at folk forstår at det ikke nødvendigvis er en helt ferdig tekst, en Ibsen-tekst som vi skal gjøre fra A til Å, men kanskje vi jobber med ferdigskrevne stykker, men vår tilgang til det er kanskje litt annerledes enn mer en tradisjonell måte å gå gripe an en tekst. Og så også det at vi jobber tverrfaglig, at det er andre komponenter enn scenekunst, at det er mye lydarbeid til Per Plato som er med og skaper det, og så scenografen Signe Becker og Jakob Orredsson som vi har jobbet med, også scenograf. Så de elementene blir på en måte merged sammen med teksten og det fysiske i rummet.
Ja, for jeg har lest at oppsetningene deres har en, det sto, særegen blanding av performancekunst, vaudeville, som jeg ikke vet hva er, tekstbasert teater, og at dere bruker den sosiale atmosfæren i rommet som et sentralt virkemiddel for teaterprosjektet. Og så har jeg lest videre et sted at det skjer gjerne i sammenkoblingen med popkulturelle klisjeer eller elementer, slik som musikk og klubbaktig atmosfære, og at dere har en nisje på den nordiske teaterscenen. Kan ikke du fortelle litt om liksom, hvordan har dere skapt den nisjen? Og alt dette andre, vaudeville for eksempel, hva er det? Det høres veldig fransk ut.
Vaudeville er jo liksom mer sånn sirkuskunst, og hvor du liksom er mer show-aktig. Forestillingene, de forandrer seg i løpet av de 20 årene, at den ene forestillingen føder den andre. Og ofte føler jeg at også at vi, når vi har jobbet mye med liksom veldig sånn sterk uttrykk, så har vi kanskje behov å gå helt i det minimale og jobbe med veldig små ting. Så det inneholder ikke bare vaudevillsk og store armbevegelser, men også ganske sånn små poetiske rum som vi har skapt.
Hender det at du får reaksjoner fra folk som ikke skjønner hva du jobber med?
Absolutt, det har jeg. Jeg har en sånn gjeng fra Sats, faktisk, som jeg har blitt kjent med noen hyggelige mennesker der, og jeg har oppfordret dem å komme og se forestillingene våre. Og det er så gøy på en måte, de har ikke brukt å gå og se forestillinger på Black Box, kanskje gått andre steder på operan, eller sett Jo Strømgren, eller andre typer uttrykk. Og så å få høre deres reaksjoner, på godt og vondt, men den åpenheten som de har vært veldig spennende. Og andre publikum som ikke er fra Sats, men også publikum som kanskje har fulgt oss i flere år, og som kommer med uttrykk og sier at dette forstod jeg ingenting om, men jeg elsker det, eller dette forstod jeg ingenting om, jeg likte ikke det, eller ja, alle typer reaksjoner er velkommen.
Mm. Men når folk spør sånn, synes du det går greit å forklare? Eller liksom har det... Jeg tror veldig mange som driver med skapende ting kan, i perioder kan det være vanskelig å pakke det inn på en litt sånn lettfattelig måte når folk spør.
Absolutt, det er man stoppar upp, eller jag stoppar upp varje gång när folk spör vad jobbar det nu med? Och så tänker jag, jag vet inte vad vi jobbar med på grund av att det är en process. Och man kanske startar ett steg, man börjar att läsa en del litteratur och så kommer man in på en artikel och säger okej, här var det någonting otroligt spännande, här må vi gå vidare med. Så den liksom inte, de sista åren så har vi jobbat mycket med att skriva cell också, och de i kompaniet har skrivit cell och tagit utgångspunkt i det. Så det är också vanskligare att säga, för att när man börjar skriva så kan det gå många vägar. Men den förriga var kallt Big Dream, hvor det var brevväxling mellan mig och en annan kollega, Anders Mossling, som vi är de äldsta i kompaniet. Och då var det ju väldigt tydligt, okej, det är en brevväxling mellan mig och en annan, eller mellan Anders.
Ja, för det är så mycket lättare att förmedla något när det är, man har ett resultat.
Ja.
Men väldigt, de längsta perioderna är man ju i process.
Mm.
Och då själv kan jag känna att det är så vagt, och egentligen som du sa, jag vet inte helt vad jag jobbar med. Egentligen lite fint att säga.
Ja.
Och jag är i en lång process. Jag vet inte helt vad det är.
Inte sant? Man är på söken.
Ja.
Att man söker.
Jag är på söken.
Ja.
Den kan man säga.
Ja.
Ja. Det verkar som det är mycket lek och experimentering och söken och process i produktionen deras. Jag bara tänker lite på det, att bli vuxen men fortsatt tillåta sig att leka och experimentera och söka. Hur viktigt är det för dig?
Det är nog väldigt viktigt att kunna leka i det rummet och vara skapande och ha ett icke-nej-rum. Det finns icke-nej för förslag som man ska pröva. Så alltid pröva någonting som någon föreslår på gulvet. Och så genom gulvet så kommer nog svaren väldigt tydligt. Och ting faller ut automatiskt av det materialet som inte på en måte passar in. Eller på en lång måte hör till ett annat steg än. Eller. Så bejaka varandra tror jag är väldigt viktigt. Och leka med varandra och pingponga. Det är nog en av urkrafterna i kunsten, menar jag.
Och kanske inte ta det som kommer för allvarligt, men liksom leka med det och se hur det bärer.
Ja, och så kan man snacka efterpå om det för att finna liksom vad handlar det egentligen om, och var ligger den liksom smärtepunkten eller bunn, eller det allvaret också, att utan lek ingen allvar och utan allvar ingen lek, liksom att man, de motpolerna är viktiga.
Dere är en gäng med plus minus 10
ja.
Utövare. Och från många olika bakgrunder och inte minst nationaliteter.
Mm.
Och vara en sån gäng som samarbetar, hurdan funkar det? Hurdan får dere till det? Ja. Har dere väldigt tydlig rollfördelning?
Icke i begynnelsen. I begynnelsen när processen startar så är vi väldigt liksom på samma nivå. Liksom, hvis alla ska skriva eller alla ska behandla en roman som vi ska omskriva eller genfortälla, så kommer alla med sina synspunkter och idéer, och så börjar vi att pröva på gulvet och ge förslag, och så efterhvert så är det Fredrik som tar hand om the outside eye, regissörrollen, som suder samman, och Per Plate som tar ljud, och Signe eller Jakob som lagar scenografi. Så det liksom, mens processen föregår, så blir det mer och mer att du tar din hatt på. Att du mer och mer blir du bara skuespelare eller utövare eller regissör. Men i begynnelsen kan man kanske se att det är lite flat struktur. Efter att idén från mig och Fredrik och Anders har blivit lanserat till resten av gruppen. Och så börjar de att respondera på idén och det är en tema som vi behandlar. Så det är egentligen ägarskapet till all material är alla sin. Så det finns inte någon, tror jag, att någon äger det mer än andra.
Men blir det då väldigt som flytande och vilt och ja, kaotiskt?
Ja, till tider tror jag det är extremt flytande och kaotiskt. Och Fredrik förstår inte vad han
hvordan han ska klara att landa det.
Ja, han kan komma på jobb och veta, okej, jag vet inte var jag ska starta. Men då är det alltid fint att gå någon skritt tillbaka. Visst du har utgångspunkten och du har någonting hållfast, så vet du att du kan alltid gå dit tillbaka och så kan du hoppa in i kaos igen. Om från kaoset kommer det någon ögonblick liksom glimt, det var bra. Du känner det på kroppen när det fungerar. Så ganska intuitivt och kaotiskt arbete och rättningslöst och frustrerande.
Men den biten av det är viktig för processen?
Sånt som vi arbetar, så för oss är det en måte att pröva att komma under ytan, eller det som inte är synligt och det som kanske inte finns ord för att snacka, som är mer impulser och ting som ligger i det underbevisste som kommer fram då på en annan måte. Icke att man inte kan tänka sig fram till lösningar och behandla det intellektuellt efterpå, liksom, vad var det? Men kanske undgå en sån väldigt rigid analys om detta handlar om detta. Att det är det bara den handlar om, utan när i möte med publikum så är det publikum som på en måte responderar och kan fylla in sina associationer och tankar.
Men är det en process du nyter, eller är det mest frustration i denna fasen här?
Det mest nyter.
Oj, så fantastiskt.
Kommer det ögonblick var man är helt ner i källaren och man tänker det här blir bara ingenting. Men så stolar man på processen efter vart, efter de här åren, så stolar man att när du går på jobb varje dag och så grubblar du och så är du i kaos och så är du kämpeglad en dag, en timme, wow, det här var bara kämpefint. Så de tingarna kanske överväger det, den frustrationen över den motstånden du får med materialet. Så det kanske det är en slags masochism i det, att man söker efter en motstånd och söker efter en steg och man är helt på bärtur och säger jag förstår inte det här, men så får du den på plats till sist. Och det ögonblick när du följer att nu är den på plats är ju helt extremt stor då, efter all frustration.
Och eftersom man har varit i process flera gånger i löp av flera år och stadig nya processer, så kanske man klarar att stole på att den motstånden är en viktig del av processen. Att den inte handlar om att man ska stoppa upp eller tvile eller... Men det är en sån transformationsprocess då?
Absolut, det tror jag. Och så handlar det ju mycket om att det finns en tillit i gruppen. Att de som är med i processen och för projektet har en stola på oss, mig och Fredrik. Eller stola på sig själv. Stola på tema och säga okej, okay, vi vill detta. Så det kräver väldigt mycket, tror jag, av de som är med och har den is i magen och troen och säga okej. Okay, jag tänker alltid att nu kommer vi dit var vi kom denna gången. Så att inte pröva ha en prestationsangst att vi må komma till någonting helt fantastiskt. Utan se att det här har varit processen, denna tiden har vi haft samman och detta blev outputen. Och alltid själv kan pröva göra det bästa utav det. Tänker jag, jag är ärrig och vill liksom laga någonting gott som på en måte... jag kan servera eller ge till publikum och en slags start med en dialog med publikum. Så jag vill ju liksom att när jag presenterar det så är det färdigt, så att detta har jag verkligen lust att visa för att se hur den kommunicerar.
Då är det klart, ja. Men jag syns det är väldigt spännande detta med process. Jag tänker att alla som skapar något har en process. Och att processen kan vara extremt frustrerande. Någon är god på att vara i process och vara i ovisshet.
Mm.
Och någon syns det är väldigt frustrerande och man kan bli lite knäckt,
ja,
i den fasen. Men det att erkänna att det är en del av reisen eller din transformation och att du är på väg från ett sted till ett annat, och ha tillit till processen och till sig själv.
För jag tänker liksom en sån bild är att du söker efter en storm eller en orkan, men du söker den så att du kan liksom böja dig lite. När stormen kommer så ger du lite efter, men du knäcker inte. Men du bara, och så reser du upp igen. Så du liksom lade dig lite, liksom du beväger dig i stormen.
Med.
Ja, du liksom vajar i stormen utan att bli knäckt helt.
Ja.
Så.
Det är väldigt fint. Alltså då, stormen är processen.
Ja, stormen är och kan ju också se att den processen, det handlar ju också om, om man tar det en större perspektiv, handlar om livet.
Ja.
Att det är icke, målet är icke att bara dö, men målet är att leva och så dö.
Väldigt fint. Och nu ska jag ta en lite mindre poetisk sammanligning, men
lite klisché då.
Jag syns det är nydligt. Det är ju, hela livet är ju en process. Men da jeg bodde i London og studerte der, så husker jeg de gangene jeg skulle inn på Oxford Street for å gjøre et ærend. Jeg dro liksom da fra Øst-London, tok bussen til Oxford Street, som var fullstappet med mennesker den gang da. Og da tenkte jeg, for å klare meg gjennom noen hundre meters lang strekke på Oxford Street, så må jeg faktisk bare finne en slags sånn rytme mens jeg går. Jeg må liksom danse, jeg må være lett på tå, og liksom danse mellom menneskene som kommer på min vei. Og det er også litt som en prosess, satt jeg og tenkte nå, at man bare ja, er litt sånn, ikke for statisk, ikke for sånn, jeg skal derfra til dit, men jeg beveger meg i vinden, i stormen, mellom alle disse menneskene. Ja.
Improvisere.
Man improviserer. Ja. Ja. Improvisere seg gjennom livet, egentlig. Mm.
Och improvisera sig genom sin arbetsdag då. Att man har någon fasta ting som man vet, någon uppgaver som jag ska göra. Men jag kan leka med det och improvisera runt de fasta uppgaverna då. Och någon dag kanske det kommer, nu skriver jag akkurat en del liksom av min fasta dag är att jag skriver. Så alltid den där övergången till att säga att nu börjar jag skriva. Men så har jag funnit en metod själv, tänker jag, eller metoder, det kanske heter överdrivet, men att först bara skriver jag det som kommer i tankarna utöver en tema, inte tänker att om det är bra skrivet eller inte. Och så går jag tillbaka till det, vad jag har skrivit improviserat dagen efter eller någon dagar efter. Och så börjar jag skriva på nytt, så jag skriver ett nytt utkast. Och den följer att där liksom förbedras det. Och klargöras det ännu mer. Så laga skisser på golvet eller genom ord och text först. Och tillåta sig att laga de skisserna. Att de är inte färdiga, men så formas de ettervärt.
Ja, jag har också väldigt mycket nytta av den hållningen till processen. Att nu är jag på skissestadiet eller nu bara pröver jag mig fram. Och så en annan dag så har jag lite sån god distanse til det, og kan se på det med et nytt blikk, og heller sånn, nå er jeg på et annet sted i prosessen, hvor jeg kanskje har lyst til å forbedre, eller legge til, eller ja, justere.
Og det er sikkert litt lettere når man, hvis man jobber med egne ting alene, enn når man er en gruppe, så kan man få en prestasjonsangst og se at, okay, eller jeg kan tenke at nå må vi ta ansvar at de folk føler at nå lykkes vi. Nu kommer det något resultat. Vi måste få liksom resultat.
Ja, resultater och lyckas.
Resultatorienterat. Ja. Och då handlar det ju om att på en måte acceptera att okej, okay, det är kanske 2-3 uker nu totalt kaos. Och det är inte så mycket resultater ännu. Vi ser, men vi ser bara några små glimt av det. Och den kan vara väldigt tung och krävande när man jobbar i en grupp. Att då krävs det att alla på en måte blåser i samma riktning och är rolig och säger okej, okay, det kommer någonting och om det blir bra eller dåligt, det kan vi inte tänka nu.
Ja, du ska ha en gäng som är nog så sån mentalt stabile och starka.
Ja, och det förundrar mig alltid liksom när jag, nu den sista process opening night, den roen de människorna som var med i den projektet och de utstrålade, de ger mig. När de kommer rolig så blir jag också rolig. Visst jag kanske inte en dag är rolig. Så att man liksom kompenserar och hjälper varandra. Håller varandra uppe på en måte.
Varför etablerade du och din man och en utöver till, har jag skönt, ett kompani? Varför bestämde ni er för det?
Vi var i Århus och studerade, tog bachelor i Nordisk teaterskola. Vi hade som mästerlärarprincip i Nordisk teaterskola att det var 2 mästerlärare som den gången som tog oss igenom de 3,5 år som vi var där. Och han, Tage Larsen från Odin Teater, han sa när vi hade som slutprat en och en med han och Anna Lika, som var mästerlärarna, han sa att husk att finna ett fällskap, icke bli alene. Nu blev jag nästan rört. Ja. Oh.
Ja, det är så mycket fint i ett fällskap.
Ja.
Och jag tror många kan vara känna att jag är alene.
Ja, så han sa det och så, den låg i bakhodet mitt tror jag. Och sa okej, jag må finna ett fällskap. Och så fant jag då Anders och Fredrik och Thomas och Maj-Britt. Och så var det ett, liksom, vi lagde ett egen grupp samtidigt som jag jobbade med en danseteatergrupp som var mer en institution, fri scenkunst, danseteaterinstitution, var jag jobbat 10 år, som var en slags trygghet vid sidan av att skapa sitt eget. Så det löp parallellt och jag tror den tryggheten var ganska fin att ha Tinbox, var jag var i 10 år.
Men detta med fällskap, för det är ju tydligtvis något som du det satt sig hos dig. Men vad har varit så fint eller viktigt med det? Att ha det?
Verkligen blir så rört.
Jag älskar när folk blir rört.
Inte få med.
Så jag fortsätter att spärra.
Nej, det är kanske sån, som vi snackade till. En sån där extended family. Det är för tidigt på morgonen.
Vet du vad? När folk blir rört på podcasten, det är... Det blir så vackert och fint. Så det är där man, det är då det betyder något för någon. Eller för de vi är snackar med. Då kan jag klara vara att spöra.
Nej, men det är den där samman är vi starkare, kanske. Jag vet inte. Samtidigt som man må finna sitt eget rum då. Sin eget privata solrum. Som man kan på en måte så att man inte blir uppslukt eller spist upp av det fällskap. Men det tror jag alla människorna följer på det där att vara alena och vara ett samarbete, ett fällskap. Hvordan du kan få din egen stämma och dina egna idéer också fram så det inte kanske bara stöter eller hjärtar med de andra då. Så den balansen är också sån på individuellt plan är det väldigt intressant och krävande och spännande och frustrerande.
Ja, vem är jag i fällskapet?
Ja, och så tänker jag, är jag då ingenting utanför det fällskapet? Ja, och det kan man ju se att alla är ju icke solokunstnare och det må man ju acceptera. Och så det spänne och den inre dialogen man har i sig själv. Är jag någonting alena som kunstner? Eller är jag bara i det fällskapet? Så, och så kan det kanske också vara att acceptera det att... Kanske jag inte är solkunstner, men samman med någon utvakta folk så kan jag också bidra med min kunskap. Mm.
Men du som har varit en del av ett fällskap i många, många, många år, över 10 år. Hvordan finner du ditt eget rum?
Den är ju i den dialogen med de andra i gruppen. Samtidigt som det är någonting... eget, genuint eget som man tror att man har, som man tar med i den gruppen då, eller den processen.
Som bara du har.
Ja.
Och alla de andra har sitt som de har.
Mm. Och så som man då i det liksom, vad heter det så fint ord när det är flera olika nationaliteter eller flera olika stämmer. Så att alla kommer med sitt, sin måte att vara som gör att det blir mer variation. Att variation egentligen tror jag alltid är väldigt bra för kunsten. Visst det blir för homogent så kan det bli kanske inte så intressant som att det blir mer varierat.
Nu har ju du och mannen jobbat samman i över 20 år. Mm. Och hvordan är det att både jobba samman och leva samman?
Kanske nu har det så blivit så ingrodd en vanlig tillvärdelse att man jobbar och är samma. Så jag har ofta, eller inte ofta, men någon gång tänkt att hvordan skulle det vara att ha ett äktenskap med en som jobbat, var till exempel lastbilschaufför eller advokat. Eller, men jag tror man, oavsett om man jobbar samman, kunstner samman, så finner man alltid några mötepunkter och snacka om tingarna som mer på en större universal plan. Men nu är jag ju in i det. Jag lever ju med Fredrik och lagar kunst med han. Så det är kanske lite vanskligt att få sån utifrån objektiv blick hvordan det är. Det är gott, det är väldigt spännande.
Ja, har dere det bra? Nej då.
Ja, ja.
Men sån
helvete. Nej, jo da.
Men sån runt middagsbordet då, är det tar dere med dere samtaler om jobb, alltså eller har dere någon tydlig avgränsningar?
Jo, det finns någon tydlig avgränsning. Jag tänker liksom när vi kommer på jobb så är det på jobb. Då vart för kanske någon gång jag siver in någon privat i förhåll till norska ett barn hämtas eller sån. Men jag följer liksom att det finns en annan agenda när vi är på jobb. Men det andra vi siver det in till det privata. Jobben siver in i det privata mer än det privata siver in på jobb. Skulle jag tro. Men kanske det som vi jobbar med kanske menar något helt annat. Jag vet inte. Men inifrån följs det sån att den diskussionen vi har startat. Speciellt när det är vanskligt eller när det är något motstånd i arbetet. Så är det väldigt naturligt att vi fortsätter där hemma. Vi kan till och med fortsätta att improvisera på stuegulvet och se vad med sån här, vad visst vi prövar denna lösningen, se här liksom. Men det är bara glädjesfyllt. Och så naturligt, jag tror vi sen naturligt kopplar av då när vi inte orkar att snacka om jobb. Att jag går på träning eller Fredrik spelar schacken sin eller liksom finner vår måte och liksom frigör oss från arbete.
Dere har ju också två gutter på 18 och 10. Men hvordan är det att kombinera detta skapande livet som dere som föräldrar bägge har och föräldrarollen? För varken den skapande jobben eller föräldrarollen har tydliga avgränsningar. Man kan liksom inte skrua någon av dem. Hvordan jonglerer og har dere jonglert da barna var yngre dette her?
Da kommer jo alle de her støttespillene inn, besteforeldrene, syskon som hjelper til. Altså min mor var med på turnéene, og Fredriks mor, min svigermor, var med også. Når vi var på turné så var det passa Elias. Og så ble det jo en lang pause som jeg sa når vi snakket tidligere i 8 år. Mellan den första och andra var det kom verk, för vi satsade allt på verk och verk blev det tredje barnet då.
Och eller kom, andra barnet.
Ja, andra och så, barnet. Och ja. Så
alltså jag har tre, ja.
Så kom det liksom en sån, yes, nu må vi ha en till riktig barn. Mänskebarn. Inte bara kunstbarn. Så det har gått genom de här stöttespillerna. Och så hade vi ett
tack och lov för det.
Ja, fantastisk nabo. Apropå gamla byn och naboskap, det var 2 kvinnor som bodde under oss. Ett par som på en måte adopterade Elias. Och de har passat Elias och Ask i, när vi har också gått på turné. Så de har bott hos dem. Och så har vi haft 2 sjukeplejare som har kommit hem till oss och passat på Elias och Ask. Så det har varit väldigt många stöttespillare som har hjälpt oss. Utan dem så hade det ju aldrig gått.
Ja, da virker det som at dere har vært bevisst på å finne disse støttespillerne og ha et sånt sikkerhetsnett.
Sikkert, liksom av ren nødvendighet. Og så at det har, ja, og på grunn av at vi begge to har vært med. Så da er det ikke sånn at den andre kan nødvendigvis bli hjemme, utan vi har måttet være begge to på turné. Og så av en eller annen grunn så var jeg ikke sånn veldig hipp å ta alltid barna med på turné. För att det blir sena kvällar och så tränger man tid. För ofta har jag varit på scenen så jag tränger också tid att liksom inhämta mig och sova och för att sen spela en föreställning. Men de har gjort bägge delar då. Vart hemma och blivit passa och varit med på turné.
Ja, det är också mitt råd att hvis man inte har massa när familj runt sig som gladligt har den rollen. Så finne andre sånne primærkontakter for barna sine, som man kan benytte seg, og som de blir kjent med, og som ja, kan stå ved deres side.
Altså, jeg tror kanskje det er bare positivt for barna, at de merker at det er andre folk utenom foreldrene også, som
i
faktisk bryr
seg
ja. Om dem, og er veldig nære primærkontakter på en annen måte, men skapar ja, en slags trygghet kanske.
Ikke sant, og en større horisont, altså at det flere kjenner flere tett på.
Ukens annonsør er Coworking Space 657 i Oslo. Som frilanser så kan man jo føle seg ganske alene, og savne etter kollegaer eller et sted å gå til kan være stort. Vi vil anbefale å sjekke ut 657, for de retter seg mot oss som er i den kreative bransjen og har masse fokus på community. Akkurat det å ha andre mennesker å spare med når man jobber alene kan være utrolig verdifullt. 657, de har en egen mentorordning slik at du kan utvikle deg. De har foto- og podcaststudio til en sympatisk pris og tilbyr fleksible løsninger for deg som kun trenger et sted å sitte et par dager i uken. Les mer på 657.no.
Hva gjør du for å ivareta din egen gnist og skaper kraft? Din egen interesse for det du holder på med?
Det er et godt spørsmål. Hvor kommer den liksom fokuset og kraften? At man, det kommer jo selvfølgelig dupp. Jeg husker når vi flyttet til Oslo från Danmark i 2000, så var jeg tenkte, nu er jeg lei av kunst och teater. Så tog jag en jobb på en fiskerestaurang på Akerbrygga och jobbade där i 11 uker, husker jag väldigt tydligt, en sommar höst. Och då efter kanske 5 uker, alltså det var väldigt gött att jobba där, fantastiska kollegor och väldigt god stämning och sånt. Men så tänkte jag att jag orkar inte bara, och det är kanske helt förfärligt att säga, det må du gärna.
Men jag sitter och smiler.
Ja, men och då liksom märka att den inre kraften är i kunsten, att det att uttrycka sig och forska i någonting är så spännande att den tar över. Och när det kommer liksom såna lavperioder där man kanske säger jag orkar inte gå på teater och se alla föreställningar på Nationalteater och Norska och Black Box och Vegascenen och alla det här, så må acceptera det och så ser jag, okej, då läser jag mer. Läser filosofi, ser på YouTube, hör på podcast. Fyller mig själv med andras blick på världen som gör att jag plötsligt, wow, fantastisk. Det är en finsk filosof som heter Esa Saarinen som snackar om sån systemtänkning. Håller föredrag. Nu har han hållit föredrag på Zoom på grund av pandemin. Så nu har jag lyttat till hans systemtänkning, filosofi, föredrag på Zoom eller på YouTube som är helt fantastiskt spännande. Och jag anar inte om det är något produktivt, att om det kommer någon kunst ut av det eller någon färdig produkt.
Alltså sån system, skapa struktur i arbetslivet.
Ja, till exempel. Han går mer in i, han till exempel snackar än bestemödrarnas system. Så han går väldigt brett in. Det är otroligt vanskligt att genskapa för mig med ord vad han snackar om. Man måste nästan gå och se, för att det är så filosofiskt och stort. Han snackar liksom om flera teman. Men han, grundläggande tror jag hans projekt är att vi som människor lär att tänka bättre, så blir vårt liv bättre. Så du lär någon strukturer, systemer att tänka. Det finns ju han och Daniel Kahneman som snackar om första och andra tänkning. Och den första tänkningen är den impulsiva, vad du bunder och bara liksom kommer i impuls. Och den är ju väldigt viktig, syns jag då, i förhåll till kunsten. Att, eller i livet som ellers också, att du får en impuls, du följer efter den. Men så kommer den andra nivån av tänkning, vad du kanske går mer stilla till verks och tänker och grubblar runt ett tema eller en impuls eller en problem som du har i livet. Och vad du liksom rationellt prövar att lösa den. Så bara sådana ting gör att jag blir sån supergira och syns det är otroligt göj att jobba skapande, för att den påverkar ju min tänkning i förhåll till när jag skriver eller är på scenen eller snackar med Fredrik. Eller,
Ja, den boken Thinking Fast and Slow,
ja,
är
den jag tror det, ja, ja. Det är den han skrivit.
Ja, och i det dagliga, hvis man är för påkoblet disse kjappe tankene, så kan man jo noen ganger glemme at det finnes alle disse lange tankene og helt andre perspektiver på livet, og hvordan man kan gjøre ting, og hvordan man kan leve og forholde seg til verden på. Ja.
Helt fantastisk, liksom woof.
Ja.
Og der er det jo, det kommer det der, at hvordan vi, det å ha en samtale eller blir sett av varandra. Hvordan vi liksom föder varandra, du föder mig, och så plötsligt blir jag levande eller det motsatta. Och den är så spännande.
Du vokste upp i Finland och har gått på skola i Sverige, studerat i Aarhus i Danmark och bor och jobbar i Norge. Hur var det att komma in i kunst- och kulturbranschen som helt nyinflyttet i Norge? Var du en norsk kjæreste?
Ja, Fredrik. Kanskje? Ja, Fredrik var ju då allerede med i bildet. Det som var mer kanske den förflyttningen från Danmark till Norge som rent socialt var en chock. Jag följde att Finland och Norge på en måte lignade varandra. Danmark var socialt på en måte mer öppet och eller de är mer sociala tror jag. Inte så att man inte är social i Norge och Finland, men där var det lättare, men det var också väldigt beskyttat miljö. Du var inne i en liten enhet, en skola, så där blir du med detsamma känt med folk. Så, men i Norge, när man kom till Norge, så kom vi ju in i utanför den bobblen. Så det är ju säkert det som är också mycket grunden till att det tog 2 år, tror jag, för min del, och liksom falla på plats när jag kom till Norge och liksom följa sig hjemme.
Och skapa ett dagligliv,
ja,
ett utanför nätverk. Den studiebobblen.
Ja, ja, ett nätverk och vänner och
ja,
folk som du kan tillbringa tid utanför bara ditt arbete.
Men som branschmässigt är, jag tänker så, är det många olikheter mellan de nordiska länderna?
Ja, jag tror det. Alltså nu är det länge sedan jag varit in i liksom dans- och teatervärlden i Finland på den måten som jag har mitt virke i Norge. Men Norge är ju exceptionellt i förhåll till det att det finns en slags finansiering för fri scenekunst och fri dans som finns också i Finland, Sverige och Danmark, men det är mycket mindre. Så det är lättare på en måte, men det är mer konkurrens kanske också i Norge i förhåll till de pengarna då. Att det kommit fler, en gräsrot som är större här än det är i Finland. Och, så.
Hvor ville dere varit med verk hvis ikke dere hadde uppnått den støtten dere har fått opp gjennom årene?
Kanske det hade blivit sån outsider art teater som hade funkat utan den kulturrådsstötte, men det är ju bara en hypotes, det är vanskligt att säga. Kanske man hade vidare utdannat sig och blivit sjukepleier eller brandman eller när man inte, för att man vi lever ju ett kapitalistiskt liberalt samfund som du må ju ha pengar för husleien och.
Men sån samarbete på tvärs av landegränser i Norden, existerar det ett form för samarbete eller sån kunskapsutväxling?
Nu som finsk-norsk kulturinstitut i Oslo tar ju en del finska konstnärer till Norge, men om det är någon norsk, det är ganska, jag skulle säga det ganska minimalt, men jag är inte expert så jag vet inte hur mycket blir importerat och exporterat mellan de nordiska länderna. Men det finns en öppenhet i vart fall, att det finns festivaler. Vi har varit i Reykjavik, Island, och vi har varit i Sverige, Sverige, Göteborg och Stockholm, och vi har varit i Köpenhamn och spilt, vi har varit i Helsinki och spilt. Så då är det ju ett bevis att det finns en flow mellan de här länderna och en intresse. Men mitt hjärta skulle liksom göra att jag hade lust att jobba som ambassadör mellan de nordiska länderna och verkligen få en slags nätverk mellan den nordiska scenekunsten, speciellt då som ligger tättast på mig, och dans för den saks skull, och bildkunst och installationskunst och allt egentligen. Så att man såg det som en ett större enhet. Att det finns någon strukturer och finansmöjligheter som skulle göra det möjligt.
Ja, större enhet.
Ja, som på en måte skulle satsa på hela det nordiska. Att det fanns ett nätverk och säga okej, hvis man har lagat en föreställning i Reykjavik så finns det ett nätverk att den föreställningen är kommit till Helsinki, Stockholm och Oslo och Färöarna, Torshavn eller För det handlar ju om att skapa de strukturerna, nätverken. Och det är ju som mer politisk arbete då och skulle sätta det igång och se okej, nu gör vi det och får in en sån system.
Som jag nämnde i inledningen så fick det i 10 år denne, det som då het basisfinansiering från Kulturrådet. Men hur mycket arbete ligger det bak att uppnå det?
Jag ska bara precisera att man söker alltid för 4 år. Så man får inte automatiskt 10 år. Utan man söker, basisstötten var baserat så att man sökte 4 år. Och man, de första gångerna så fick vi till exempel 4 år. Och den sista så fick vi inte 4 år utan vi fick 2 år. Så bara sen...
For 10 år om gangen kan jo virke liksom vilt.
Ja, det får
sånn,
du ikke.
Men
nu får du ju kunstnerskapsstøtte som är 5 år. Och den får du på en söknad. Visst du är heldig då.
Visst man är heldig.
Ja.
Ja. Men disse 4, eller sånn, hvordan går man igång med en så en söknad som innebär så pass många år då, 4 eller 5 år? Hvor omfattende arbete är det?
Det är väldigt omfattande och det är ju Fredrik som är den som ofta eller som skriver de här söknaderna. Det är hans liksom styrka. Jag kan pingponga med han eller komma med idéer eller höra på vad han har skrivit. Men det är liksom där han tar en djupdyckert in i det. Och jag ser ju det från sidan av och det är ju en ett kämpearbete. Det är ju liksom ett 3-4 månaders arbete fulltid vad du undersöker och tänker och formulerar, skriver, pratar eller samtalar för du formulerar och skriver om det. Och som jag sa till dig att den tanken är ju att när du har skrivit någonting så har du faktiskt gjort det halva arbetet. Visst, låt oss nu säga att du söker för 5 år så den skriver processen på det ett halvt år eller mellan 1-6 månader är ju halva jobben till de 5 åren som är på som du ska sen göra det.
Och det syns jag var så fint att du preciserade för jag tror väldigt många tänker att åh nej, att investera dessa 1-6 månaderna för att jobba med en söknad och en projektbeskrivelse, vad vi säkert får det, men hur viktigt det är för att definiera vad du faktiskt vill göra.
Ja.
Att det är en viktig skapande process eller en del av den skapande processen för projektet.
Absolut. De hänger samman. Och så är det ju visst du inte får och vi har ju också fått avslag någon gånger eller tidigare för basisstötten. Och vi fick ju som sist inte 4 år men 2 år så det var ju en slags liten avslag också. Och så tänka att då må du bara gå vidare och beskriva därifrån nästa gång du söker så har du ju någonting som du har allerede arbetat och så har vi ju varit så heldiga i Norge att man haft en scenekunstkonsulent som nu faktiskt försvinner för det gör omrokeringar i Kulturrådet. Men vi har fått, man får alltid en samtal efterpå hvis man har fått avslag och också hvis man har fått. Och så får man någon pekerättningar liksom att vad som inte fungerade i den söknaden. Så då har man ju allerede en gång en process. Och så det handlar väl om bara liksom fortsätta att jobba i den riktning som du tror på. Men visst det är nu sån att plötsligt du inte får stötte på 3-4 söknader, 5 söknader, 7 söknader. Så kanske man då må börja se på en annan riktning. Det är ju kämpetrist då, hvis man själv följer att man har energi och lust att göra detta men det blir bara icke värderat att det är bra nog i din sammanhang med de andra söknader. Så det är en tuff världen också.
Absolut en tuff världen. Det kan vara väldigt tungt att resa sig efter många avslag. Och absolut kanske man må erkänna att man ska gå en lite annan väg eller så tänker jag att man kan få detta möte då eller ett annat blick på söknaderna sina för att se om man klarar att faktiskt förmedla det man gör på en god nok måte. Jag tror många kan sitta med med alt det de tenker at de skal skape veldig sånn tydelig opp i hodet, og så er det kanskje ikke tydelig for den som leser hva du har som mål om å utrette.
Og det er jo kanskje
at det skjer et sånn brist der, da.
Ja, det er jo det å kunne formulere og skrive på en god måte er jo en helt annen prosess enn at du jobber på gulvet og skaper materiale med kroppen din eller med teksten. Så
ja, og det du skal jo være
bra på mange plan hvis du skal jobbe med frilans-virkelighet.
Absolutt. Men det å bare snakke med en god venn eller en som kanskje ikke kjenner til prosjektet ditt så godt, og få de til å liksom faktisk forstå hva du vil, ja. Kan være en god øvelse.
Ja.
En god øvelse. Mm.
Fremtiden er jo veldig
vanskelig
å forutse, men at man har det håpet og en drøm om at man kan fortsette med sitt virke. Men det er jo strukturerna og alt som ligger rundt som påvirker om det er mulig. Og
for det er kanskje ikke noe du tar for gitt?
Absolutt ikke. Nei, det er ikke tatt for gitt. Aldri, jeg tror aldri. Jeg er lika redd og lika negativ hver gang vi har sendt inn en søknad. Jeg tenker alltid det verste for å ikke bli kjempeskuffet. Så, som en slags forsvarsmekanisme. Stik, ok, det kan gå ille liksom.
Men er det sånn en bekymring du, altså holder du deg våken om natten? Eller hvordan preger den bekymringen deg?
Den holder ikke meg våken i nettene, men den kan... Det kan komme sånne dypp hvor jeg får litt sånn panikk og tenker, hva hvis liksom ikke den her måten å leve på kan fortsette, at vi slutter å få støtte fra kulturrådet, hva skal jeg gjøre da? Liksom sånne hyperventilasjon, ok, liksom for at identiteten er jo veldig knyttet til det som man gjør, det arbeidet du gjør, og så tanken og sorteringen av tanker og sier, ok, men det er ikke sånn. Du er et menneske, du er Saila, utan din kunst også, tross at du er ett. Så det er en sånn slags healingsprosess også å tenke at stole på fremtiden. Det går alltid bra. Det gjør det. Det går alltid bra.
Og egentlig tilbake til stole på prosessen.
Ja, ikke sant?
Selv når den er tung og tøff og hard. Tusen takk, Saila. Veldig hyggelig å ha deg her.
Takk.
Denne episoden er laget i samarbeid med og med tilskudd fra Finsk-Norsk Kulturinstitutt. Finsk-Norsk Kulturinstitutt jobber for å styrke kulturutvekslingen mellom Finland og Norge. Instituttet fremmer samarbeid, dialog og mobilitet mellom finske og norske kunstnere, kulturaktører og organisasjoner, og produserer et mangfoldig program for et bredt publikum.